Precis när alla trodde att nu har nog den här podcasten lagt ner för gott, så dyker vi upp som två svampar i backen med ett helt nytt fräscht avsnitt. Det första för 2014. Välkommen till Viktigt på riktigt. Hej Åsa.
Hej!
Äntligen.
Äntligen.
Ja.
Vi har haft ett litet ofrivilligt uppehåll.
Ja. Sjukdom och jämmer och elände.
Mm.
Eller mest sjukdom i alla fall.
Ja, men fast vi har inte hittat så många tider som klaffar med båda.
Nej, det är ju så. Det ska ju passa med barnvakter och hundvakter och snoriga näsor och allt
så måste vi ha inre harmoni när vi gör det.
Det är väldigt viktigt.
Viktigt.
Inre frid.
Inre frid.
Ja.
Ska vi gå in och nosa lite på självkänslan idag?
Mm, det tycker jag.
Mm.
Jag fick värja att skulle vi nog prata om det varenda gång.
Ja. Men jag förstår varför.
Ja.
För att det är ju grunden till allt.
Ja.
Alltså en bra självkänsla.
Mm.
Gör ju att man, jag tror jag får inre frid i allt man gör.
Det tror jag med. Jag tror att, för vi ser ju inte världen som världen när vi ser ju världen som vi är.
Mm.
Så är jag full av skit så är det ju skit jag ser.
Mm.
Och så kommer det ut skit också ur munnen så att säga.
Kom ihåg att du redan har dragit fimpgrejen här. Så du behöver inte, i Nej. Tidigare avsnitt ja. Har du berättat om fimpseendet.
Metaforen. Mm. Nej, visst är det så. Det är otroligt viktigt. Men det är också, tror jag, ett ord. Det är ju lite i tiden att slänga sig med. Förstår du?
Ja, som att vara i nuet.
Ja, och carpe diem, fånga dagen och dålig självkänsla. Vi skyller nästan allting på dålig självkänsla. Men ibland undrar jag om alla är medvetna om vad det innebär.
Mm.
Vad är dålig självkänsla för dig? Eller vad är självkänsla för
självkänsla.
Dig? Så säger jag.
Mm. Men, självkänsla för mig är ju när man hittar inre frid i sig själv. Att man känner sig bekväm i sig själv oberoende av människor runt omkring en och prestationer och hur man ser ut och ja, när man har ett inre förtroende till sig själv.
Absolut, så tror jag också att det är. Jag tror att det handlar om att man har en sund bild av sig själv, alltså självbild som inte är skev. För om man har en dålig självkänsla så tror jag att bilden av sig själv ofta är skev jämfört med den så kallade verkligheten. Just att man tror att man inte duger någonting till, man är för tjock, man är för lång, man är för kort, man har för dålig utbildning, man är för dåligt påläst, man, ja du vet, att man jobbar hela tiden med att försöka bibehålla en bild av sig själv som ska duga inför andra.
Har du alltid haft en bra självkänsla?
Nej, verkligen inte. Jag brukar säga att jag hade aldrig skrivit den här boken heller om jag inte hade haft låg självkänsla och gjort resan från dålig självkänsla till en skaplig självkänsla.
Mm.
Och jag säger skaplig för den vacklar ju såklart.
Men det är väl bara naturligt?
Mm.
Det vore konstigt om man ständigt har den ständigt har en
skaplig självkänsla. Ja, jag tror det. I alla fall... Det har ju kommit någonting på senare år som man kallar för USP. Nej, vad säger jag? USP. Jag menar självklart HSP. High Sensitive Person. Och man har kommit fram till att det är en väldigt hög andel av befolkningen som är High Sensitive Persons. Alltså just det här med att man blir väldigt arg, man blir väldigt glad, man blir väldigt ledsen. Man hoppar upp på yttersta grenen på alla känslor så att säga. Och vilket ju gör då också att självkänslan får sig en smäll emellanåt. För att man går all in på alla känslor så att säga. Fast jag har ju generellt idag en mycket bättre bild av mig själv. Jag måste inte vara bekräftad av andra. Jag behöver inte transformera mig för att duga åt andra. För förut då kunde jag det vara som att om jag mötte en person som var väldigt formell, då var jag tvungen att styra upp hela mig och också vara formell och nästan ha slips så, och duga. Och så träffade jag någon sen som var lite bohem och då kunde jag ju vara så. Men det här blir ju otroligt jobbigt för det drar ju så mycket energi av en. Idag så har jag mest en person och en bild. Och de som inte klarar av det, då får man ju bara säga stackars er, då missar ni mig. För så är det faktiskt. Men Sen drabbar ju livet en med jämna mellanrum också. Om det blir liksom uppförsbacke och motvind. Och då vacklar ju självkänslan också ibland.
Ja, för det är ju någonstans den som vacklar först, tror du inte?
Jo, det tror jag.
För annars så tror man att man inte skulle hamna i det där träsket.
Mm, mm.
Så kan det väl vara också?
Det tror jag. Vad säger du, hur tycker du att din självkänsla är?
Nej, men jag föddes med den.
Ja, såklart.
Jo, men det är också upp och ner. Också väldigt mycket upp och ner. Och, speciellt det senaste året har det varit det.
Mm.
Vissa dagar så vaknar man ju upp och glider omkring som någon, som på moln, och tycker att allt är harmoniskt och härligt och jag är fantastisk och påverkas inte så mycket av omgivningen och hela fadderutan. Och vissa dagar, då kan man ju ingenting.
Nej.
Då är man ju ingenting, då är det ju bara
tomt hår nästan. Ett vakuum. Ja. Och vet du, då måste jag bara säga det. Vet du vad skillnaden är? Det är bra att du säger det här. Vet du vad skillnaden är hos mig idag? Mm. Det är att när jag är i de här, som du sa, rosa perioderna, det här fluff, man vaknar och man fattar nästan inte hur häftigt det är att man bara finns. Mm. Då brukar jag spara dem.
Mm.
På så sätt att jag skriver det, jag gör ett Facebook-inlägg eller jag skriver i min skrivbok.
Ja,
eller,
jag vet.
Ja, så jag sparar de här. Vet du hur jag gjorde förr?
Nej.
Jag sparar de andra perioderna.
Där, ja.
När jag var i en downing-period, så att säga, om jag hade fått en utskällning av någon oförtjänt och hade blivit av med pengar och samtidigt klämt fingret i dörren så jag hade en blå nagel och missade bussen. Nej, men du vet, så. Och allt bara faller. Och då var jag så mycket i det och expanderade och tyckte att det var jobbigt att berätta för alla och gick in och gnällde för mig själv och tyckte att jag var som ett offer. Förstår du?
Mm.
På så sätt så sparade jag ju de tunga perioderna.
Mm.
Och när de goda kom, det var ju lite kul. Och sen passerar det vidare.
Mm.
Idag gör jag tvärtom.
Mm.
Jag sparar, jag tydliggör, jag synliggör, jag berättar. Jag verkligen befinner mig i de här. Jag brukar ju kalla dem för nära livet-upplevelser.
Mm.
Så det gör ju att det laddar ju mina cellminnen
med
positiv energi.
Precis. Och jag tror inte att det är fördelen med att skriva också.
Jo,
skriva ner. Ja.
Ja.
Åh, vad vissa gånger har gjort att jag bara mår bättre av att skriva.
Mm. Visst är det häftigt?
Ja, det är en terapeutisk känsla, tycker jag. Att få, även när man har haft sån, alltså, när man mår riktigt bra och har haft de här, som du säger, nära livet-upplevelserna.
Mm.
Att man, som du säger, får spara dem i skriftlig form.
Mm.
Jag tycker det är helt fantastiskt.
Mm. Jag tror det. Och du involverar ju fler sinnen också. Vilket gör att du har ju lättare att kunna återanvända den här känslan igen.
Mm.
För du har ju laddat dig själv med flera, så, ja, cellminnen helt enkelt. Jag tror att det är jätteviktigt. Men skrivande har ju en terapeutisk inverkan.
Ja, det har det.
Mm. För jag menar, tänk bara om du går omkring och har en massa tankar och funderingar och känslor. Och sen sätter du dig ner och skriver dem. Mm. Helt plötsligt så får ju de där tankarna och känslorna ett språk.
Mm.
De har fått ett språk. Och ibland så förstår man ju inte sig själv förrän man ser vad man har skrivit.
Mm.
Eller jag kan vara
eller
så
sagt det högt också.
Eller sagt det högt. Och då tänker jag, för du nämnde för mig innan också, just det här med att bekräftande det är att bli lyssnad på.
Mm.
För du sa ju det här just att säga det högt.
Mm.
Tror du att lyssnandet på varann idag är en bristvara?
Ja, absolut. Vi lever ju ett väldigt självupptaget samhälle.
Mm.
Och jag tror att vi gör så gott vi kan.
Mm.
För att lyssna på de flesta i alla fall. Mm. Lyssna på våra medmänniskor. Och sen finns det ju såklart mer eller mindre själviska människor såklart. Mm. Men ja, jag tror att lyssnandet på varandra är en bristvara.
Mm.
Vilket är skrämmande.
Mm. Ja, för vi blir ju till i mötet med varandra.
Ja.
Kan jag tänka. Men då tänker jag igen att den här bristen, det är ju ett självupptaget samhälle, som vi sa, och det kontentan är ju att vi får ett samhälle där vi har lider brist på att lyssna på varann.
Mm.
Kan det också vara en produkt av att vi har många som har dålig självkänsla, så att vi måste fram och skylta upp, förstår du? Jag måste berätta så mycket bra om mig så jag lyssnar inte på dig.
Det kan det vara.
Om vi tar till exempel, jag tänker mig ett fikabord på en helt ordinär vanlig arbetsplats i Sverige idag. Och så börjar person nummer ett att berätta någonting.
Mm.
Automatiskt, det här tänker vi ju inte ens på, så sticker vi upp i minnesbanken och hämtar någonting. Och så vill jag servera
ja.
Min. min berättelse.
Ja, version av det samtalsämnet som precis har tagits upp. Fast den här personen vi fick borde förmodligen bara vill ha någon som kan lyssna på den här berättelsen. Ja. Eller det här problemet. Eller det, det här som personen av någon anledning har tagit upp.
Och tänk då om de här andra, vi säger att man är 7 personer. Mm. Om de här andra 6 bara var kvar i den här första personens berättelse.
Vilket fantastiskt samtal skulle...
Och vad den skulle känna sig bekräftad. Mm. Nej, lägg av, berätta mer. Vad gjorde ni då? Vilka var med? Hur kändes det? Förstå vad roligt.
Mm. Alltså, ja, men det kan man ju bara sätta sig in i själv.
Ja.
Du vet ju själv hur det känns.
Ja.
Och tyvärr så... Det händer inte så ofta idag.
Det händer inte så ofta. Men jag tänker att vad synd ändå för de här personerna som är väldigt duktiga lyssnare, tycker jag är väldigt lätta att tycka om.
Jag vet. Och precis tvärtom. Sådana som inte är det.
Är det lätt att inte tycka om?
Ja,
faktiskt. Jag håller med. Jag har jättesvårt för de här som... Du ser att de inte ens är där. Mm. De lyssnar inte.
De är i sitt eget universum.
Ja, och bara står i ett väntrum och väntar tills du har pratat färdigt. För bang, sen är det min tur att prata. Så säger du någonting. Ja, men det var oviktigt för nu kommer jag med mitt igen.
Och man märker så väl att man själv inte finns till när den här personen har entrat sin. Det är som att man inte finns i rummet.
Nej. Och hur gör du då? Fortsätter du? Kämpar du för att få ditt ut samtalsutrymme? Eller backar du? Eller...
Förr i tiden så hade jag nog kämpat för mitt. Det tror jag. Då hade jag gjort det. Men idag har jag så pass mycket människoinsikt och självinsikt att jag backar.
Och då blir jag ju så
att nyfiken. Jag blir lite så här, ja, fnissig och tänker att ja, där sitter du och märker inte ens att jag finns i rummet.
Nej.
Så blir jag lite tillbakadragen och lutar mig tillbaka på stolen kanske och... Nej, men jag blir tillbakadragen, så.
Och vad händer med dig då? Alltså blir det här, för du, man kan säga att du blir en betraktare då. Från att ha varit en deltagare i ett samtal så blir du en betraktare. Men det låter ändå inte som att det här upprör dig speciellt.
Nej, för jag har så pass bra självkänsla att jag bara kan gå ifrån det.
Ja, det var dit jag ville komma.
Ja.
Beror det på självkänslan, tror du, att man kan då... Okej, jag lägger ner. Det var inte viktigt. Jag pratar en annan gång.
Absolut. Ja. Och jag tror att det var därför jag har ju mycket, mycket bättre självkänsla nu än vad jag hade bara för några år sedan. Och jag tror att det är självkänsla som gör att jag idag backar istället för att försöka ta min tid på scenen. Och det
du måste inte bekräfta det.
Det är en liksom. Skön känsla.
Ja, det är helt
det
fantastiskt.
Det är en sån skön känsla att känna att jag var okej. Jag förstår. Det är inte riktigt meningen det här.
Nej, exakt. Och jag tycker det är, för man ser ju när man är ute på arbetsplatser så här och föreläser och så. Och sen har jag ju bland utbildningsprogram så att jag är med dem och fikar och man är där i flera dagar och så. Då blir man ju såklart en slags iakttagare och betraktare. För jag blir ju inte en i gruppen bara genom att vara där några dagar. Så. Men då ser man ju ofta det här spelet också. Vilka som entrar scenen, som du säger. Vilka som tar plats. Vilka som backar. Men det här är lite kul, för ibland då när man kommer som en gästspelare så ser ju jag rätt snart vilka som är lite osidosatta. Då är det väldigt kul att lyfta upp dem. Då är det väldigt kul att säga, men du Berit, det skulle vara kul att höra vad du säger om det här.
Vad får de att delta
liksom? Ja. Det som oftast händer då, det är ju att du får ju en förvånad blick, för de är ju inte vana med att bli upplyfta av någon annan. Och en del blir väldigt glada, det tänds stjärneögon, för de blir ju bekräftade. Wow, det är någon som ser mig.
Ja.
Och en del blir obekväma, för att de kan vara ofantligt introverta och vana med att vara det, och där är deras roll. Så det blir så pass nytt att någon lyfter, och då måste ju jag backa, då kan inte jag fortsätta att lyfta och lyfta, för att de blir ju de obekväma.
Ja. Ja, för någonstans måste man ju få ha sitt eget val till hur mycket plats man vill ta.
Ja.
Alla vill inte ta plats.
Absolut inte.
Och en del vill det alldeles mycket.
Ja.
Och jag tror att även om man är kapabel att lyssna på andra människor och ge andra sin tid, så kan man ju fortfarande vara en sån som gärna vill ta plats.
Ja, absolut.
Men jag tror att det är kombinationen som är det bästa. Att man klarar av att vara en bra lyssnare men ändå kan ge av sig själv.
Ja, gud, det är det bästa.
I rätt tillfälle.
Ja.
För det är ju då möten mellan människor blir till. Möten mellan människor blir ju inte till när en person konstant sitter och pratar om sig själv och har någon annan som lyssnar.
Nej.
För det finns ingen som möts där.
Nej, det är ju en monolog.
Ja.
Det måste ju bli en dialog. Det måste ju finnas någonting att studsa emot.
Ja.
Fast jag kan också bli lite så där fascinerad, förvånad över när... För jag vet människor också som jag känner.
Mm.
Som är väldigt duktiga på att vara väldigt upptagna av det de har att säga. Och inte ens märker.
Nej, men det är det jag menar.
Ja.
Jag tror att ordentligt självupptagna människor, de vet inte ens om det själva.
Nej.
Hoppas jag, för då tror jag... Eller jag hoppas att de då hade rannsakat sig själva.
Mm.
För vill man vara ensam? Vill man sitta där till slut och bara ha monologer med sig själv?
Nej, men jag kan tänka så, är man bara också intresserad av att höra sin egen röst och sin egen åsikt och sin egen reflektion och sin egen referens? Alltså,
var utvecklas man då?
Ja, det kan jag tänka. Men nu tänker jag högt igen. Måste inte det vara för att bevisa något? För att bevisa att jag duger?
Så
jag måste,
jo, det är
hela tiden ute i skyltfönstret och visa vem jag är. Ni måste lyssna på mig och jag är bra och lyssna på det här.
Men det är dålig självkänsla.
Ja, ja.
Ja, absolut, jag tror att det är det. Det tror jag absolut.
Ja, det tror jag, men det är lite spännande. För jag tror att många tror att de här som ligger i front, som är extroverta och drivna och oblyga, de har en bra självförtroende och ett bra självkänsla.
Ja, det tror jag är synonymt med varandra.
Ja, det tror jag. Och jag tror att det många gånger, som sagt, kan vara helt tvärtom.
Mm.
För att man kan ta ett exempel. Det var några som satt och skulle spela kort, och så skulle de spela klädpoker, och den här som har bra självförtroende, han säger ju, ja, jag spelar klädpoker och jag kan ta av mig varenda klädesplagg, det är inga problem, för jag vet att det fixar jag. Nu ska ni få se, nu ska jag bevisa för dem här att jag törs, jag har jättebra självförtroende. Och så sitter det han som har bra självkänsla där, så känner att men jag behöver inte klä av mig och bevisa för er att jag törs det, jag vet att jag är bra ändå. Det är ju lite det där. Så det kan ju vara den som sitter och inte säger så mycket, som har den tryggaste, bästa självkänslan och självbilden i gruppen.
Ja, jag tror oftast att det är så också.
Det tror jag med. Det är intressant. Jag tycker ju om alla sorter förstås. Men det är intressant att iaktta det här fenomenet. Och vad det gör med oss. När man har dålig självkänsla.
Ja.
Jag tänker på... Nu hade min hjärna stuck iväg till något nytt.
Jag hörde det med det svar. Nej, en dålig självkänsla.
Jag tänker på, för vi pratade ju om Martina Haag och Bea Usman innan. Och att du hade lyssnat på Värvet med Bea. Och att hon hade nämnt att hon inte hade någon som helst behov av bekräftelse av någon överhuvudtaget.
Men det där tror inte jag existerar överhuvudtaget. Jag tror att vi är uppbyggda för att få någon form av bekräftelse. Jag tror inte att det behöver vara av en stor folkmassa eller på något sätt bli en offentlig person på det sättet.
Nej.
Men jag tror att alla behöver bekräftelse av sina barn eller sin partner, sina vänner, sin mamma. Någonting som får en att känna att man gör ett bra jobb, att man är uppskattad framförallt av någon annan. Självklart så ska man ju uppskatta sig själv.
Och lära sig bekräfta sig själv.
Ja, precis. Men jag tror att det här med att man absolut inte skulle behöva bekräfta sig från någon. Jag tycker att det låter lite osunt. Jag tycker det låter jätteosunt. Lite narcissistiskt.
Ja.
Att man bara skulle liksom förlita sig allting på sig själv.
I alla miljöer.
Ja.
För då, jag tror precis som du. Jag tror att man måste lära sig bekräfta sig själv. Men den här bekräftelsen måste ju studsa någonstans. Den måste ju, förstå, jag tror att man som du säger måste bli okejad av att man ingår i ett sammanhang.
Ja.
Jag ser dig.
Ja.
Vi är med. Vi är på samma spår. Man måste inte alltid blåsa upp någon till skyarna hela tiden. Nu tycker jag det är kul att blåsa upp folk till skyarna, absolut. Men nu är det ju inte frågan om det, utan det är frågan om huruvida man är i behov av det eller inte. Och jag tror också att det är så att vi behöver ju, som vi sa från början, vi blir ju till i möte med varann. Och någon slags okejande bekräftelse behöver väl alla?
Ja, jag tror det. Och visserligen tror jag att vissa har mer bekräftelsebehov och andra har mindre. Men det kom ju fram i alla fall i den här intervjun då med Bea Usma, som påstod sig inte ha något bekräftelsebehov överhuvudtaget. att när hon berättade om sin, att hon skulle ha sin bokrelease
mm.
och att alla hon känner och sin, hennes familj och allting skulle komma dit.
På den här sista boken alltså.
Ja, mm. Så var hon ju så himla nervös över reaktionerna.
Mm.
Vad folk skulle tycka om boken.
Ja.
Och då kom det ju fortfarande fram att det var ju klart att hon hade någon form av bekräftelsebehov.
Mm.
Men kanske bara av de nära och kära eller de hon tycker väldigt mycket om.
Mm. Annars skulle det vara helt oviktigt vad de tyckte.
Ja.
Mm. Kan man bli bekräftelseknarkare?
Åh gud, ja det tror jag.
Mm.
Absolut.
Mm.
Det, jag tror att vi allihopa är på väg dit mer och mer.
Mm.
Jag tror att det är det som med sociala medier gör.
Mm.
Det går ju
inte. Åh, gud vad bra att du tog upp det. Det är klart, alla likes.
Mm.
Det gör ju att vi blir så
törstande. Överhuvudtaget behovet av att visa upp sig.
Ja.
Och jag är ju en av dem såklart. Ja, jag både instagrammar och bloggar och allt vad det är. Så att jag är ju ingen mindre bekräftelsökande själv. Men jag tror att vi mer och mer blir det.
Mm.
För att det blir ju på något sätt lättare att söka bekräftelse nu också genom sociala medier.
Den är mer lättillgänglig, precis.
Ja, mm. Än vad det har varit förut.
Ja, det tror jag också. Jag tror att man behöver en balans. Alltså om jag är skaplig på att bekräfta mig själv så behöver jag ju inte knarka bekräftelsen utifrån.
Mm.
För om jag är beroende av bekräftelsen utifrån, tänker jag, då måste ju den ständigt fyllas på.
Ja.
Om jag kan bekräfta mig själv, då klarar jag ju vissa små käftsmällar av livet själv, så att säga. Men om jag hela tiden måste ha den utifrån. Så, vi kan ta ett annat exempel. Mm. Det var en kvinna som hade varit kraftigt överviktig. Och så började hon gå ner i vikt. Och så när hon kom till arbetsplatsen så sa hon: "En gud vad du är fin, vad smal du har blivit." Och tjong, så fick hon insättning på bekräftelsebanken. Mm. När hon slutar gå ner i vikt så slutar ju de att säga, för det här är ju liksom, om hon kommer och har gått ner i vikt, då är ju det dagens nyhet, så att säga, och dagens bekräftelse. Om du gör dig beroende av det här hela tiden, hon kan ju inte hålla på att gå ner i vikt till hon väger 30 kilo liksom, och få bekräftelse hela tiden, utan då får man ju ta det som en komplimang och tycka att det är kul, men man får ju också medveten om att det inte är den som håller mig flytande, så att säga.
Mm.
Jag är ju en helt skön, jäkla underbar person, även fast jag är överviktig.
Ja, ja.
Det är väl det som är självkänsla.
Precis. Och de som inte har någon självkänsla, de fortsätter ju att söka, när man har fått komplimangerna för den här viktnedgången, så fortsätter ju de att söka bekräftelse för andra saker.
Ja.
Att man måste vara extrem på andra sätt.
Ja. Ja. Så kan jag nog säga att jag kunde vara. Jag kan tänka mig att min bekräftelse bestod ju oftast i dels att jag alltså bakade alla kakor, sydde alla kläder, hade städat hemma, hade finaste trädgård. Alltså just det här att säga att jag har gjort någonting bra.
Mm.
För jag märkte ju att när jag hade gjort någonting bra så ville jag ju gärna berätta det.
Mm.
Och det är ju en varningsklocka. Det är ju kul att berätta att man har gjort någonting bra, det är klart.
Mm.
Så. Men det får ju inte bli det primära. Nu måste jag skynda mig att göra det här så att jag får gå ut på bloggen och berätta hur duktig jag har varit.
Mm.
Utan att man...
Lite självhävdelse.
Ja, precis. Jag tror att det är viktigt att man firar också med sig själv. Nu har jag gjort det här. Nu ska jag köpa mig en sån här aloe vera dryck som är det godaste jag vet. Och sätta mig med det här nya numret av den här tidningen. För nu ska jag fira att jag är värd det här.
Mm.
Jag behöver inte ha inblandning av dig eller någon annan. Utan jag höjer upp att jag tycker att jag har gjort någonting bra.
Mm.
Det tror jag är viktigt.
Ja, det tror jag med. Jag tror också att det är jätteviktigt med bekräftelse i en parrelation.
Ja, gud.
Där tror jag att det är lite förödande och lite osunt att inte bekräfta varandra.
Mm.
Det är jätteviktigt. Även om... Jag är helt övertygad om att för att träffa rätt partner så måste man respektera sig själv när man träffar partnern, för att den partner man träffar ska respektera en.
Mm.
Från början.
Goes around, comes around.
Ja.
Mm, det tror jag också. Och jag tror att det är lätt, eller jag vet, så är det ju. Jag vet att det är lätt att halka in i det här ta för givet.
Träskigt. Nej, men jag vet också det. Ja. Hur länge har vi varit med varandra? I 6 år.
Ja.
Och ni har varit med varandra ännu längre.
Kanske 106.
106. Nej, så det är vi väl båda medvetna om. Att man kan halka in i det här att ta för givet. Och det behöver inte handla om att man bråkar eller att det är irriterat eller så, utan att det bara faller ner mer i ett inte bekräftande, att man blir två separata personer.
Och att det blir platt på något sätt.
Det blir platt och det blir livlöst.
Ja, absolut. Jag tror att det här att driva en relation, för jag tycker inte att det är helt lätt. Det är ju ingen hemlis att vi har flyttat ihop och flyttat sär och skilt oss och gift oss, allt vad det nu är.
Nu fick jag till och med i tidningen för det.
Mitt uppslaget på Expressen. Hur gjorde ni för att komma tillbaka, eller hur? Mm. Jo, men...
Och jag måste bara berätta. Ni alla fick vara med i det reportaget. Både Anton och Olivia, mina syskon, men inte jag.
Men det var ju så plötsligt. De ringde ju mig en dag och samma kväll kom de.
Men jag stod inte ens med. Jo, jag stod med i reportaget som... ditt barn.
Ja, de hade vinklar. Alltså nu måste jag nog berätta hur det gick till.
Ja,
det är lite kul. Det var, jag driver ju en blogg, livskrafter.blogspot.com.
Öka läsa siffrorna där.
Ja. Och så ringde en journalist från Expressen och så sa, jag läser ju din blogg. Och jag tänkte, nej nu du. Nu ska Expressen skriva om min personliga utveckling, om min bok, om min konst, om min blogg här. Nu blir det roligt.
Hur händer det?
Ja. Jag bara, eller spänd som bara, jag tänkte kanske att vi kunde få skriva lite om era skilsmässa. Va? Tappar masken fullständigt. Jaha.
Okay.
Och min första var, nej men vet du, jag var för det första så besviken. Jag gick ju från euforisk lycka till plask ner på backen. Ja. Vadå skilsmässa? Så mitt första var att säga, nej vet du, jag tror inte att jag känner mig så väldigt intresserad av det faktiskt.
Nej.
Ja, men jag tänkte ju då man kanske man kan hjälpa andra och ni får delge hur ni har gjort och hur ni gjorde med barnen och så vidare. Och ja, okej, tänkte jag. Mm. Om jag kan hjälpa någon annan, om jag kan vara en referensram så att säga, så här kan man också lösa ett problem. Då kan jag väl i och för sig göra det. Så ja, det tog väl någon timme, sen hade vi en fotograf hemma och sen var det ju då hur vi gjorde när vi skilde oss och hur vi kom tillbaka och hur ni hade reagerat och så vidare.
Mm.
Det blev, sen visste jag inte att det skulle bli mitt uppslag på Expressen. Nej. Men så blev det. Så kan det gå.
Så kan det gå.
Ja, och då var Anton och Olivia hemma, men det var ju inte du. Men du hade ju flyttat hemifrån också.
Ja, det var ju nyss. Det var ju år sedan ändå.
Ja. Så det var lite spännande.
Fast reportaget handlade egentligen mer om att hitta tillbaka till varandra än att skiljas.
Ja.
Eller?
Fast det var, ja, det gjorde det. Men det tror jag var lite min styrning, för vi hade ju ändå gått tillbaka till varandra och det kändes det jättekonstigt att bara prata om skilsmässan och inte, för det ville jag faktiskt inte.
Nej.
Och jag tror att det är inte så himla jättemånga som går ut och pratar på om hur man gör när man går isär och hur man hittar tillbaka.
Nej.
Och hur man gjorde med barn.
Nej.
Så det blev ett rätt bra reportage ändå, det tycker jag.
Ja.
Och då, där tappade jag tråden, så den vart, nu vet jag inte nog vad vi pratade om från början.
Inte jag heller.
Nej. Let me tell you about the boy I... Ja, jag tappade tråden lite där. Men vi pratade ju självklart om bekräftelse i relationer.
Mm.
Och att jag inte alltid har tyckt att det var så lätt. Och jag delar gärna med mig om att man kan gå på pumpen och hur man hittar tillbaks. Men jag vet verkligen vikten av att bekräfta varandra i en relation.
Mm.
Och jag tror att det är som att driva ett företag. Jag tror inte att det sköter sig självt en hel livstid.
Nej. Då ska man vara väldigt lika, tror jag.
Ja.
Tror du inte?
Eller? Det där är ju ett jättespännande... Det är nästan ett eget avsnitt. Hur lika man ska vara kontra hur olika man ska vara för att komplettera eller förstå varandra.
Mm. Jo, men jag tror ju att det är bra att vara olika i ett förhållande.
Mm.
Men jag tror att det är väldigt bra att bekräfta varandras olikheter i ett förhållande då i så fall.
Ja,
det att är inte, viktigt. Det är ju det som är det vanligaste, att två olika personer i ett förhållande försöker vända varandra mot lite mer åt sitt eget håll.
Ja, omedvetet.
Ja, en kreativ person som är ihop med en som kanske inte är så kreativ vill gärna att man ska göra roliga kreativa saker tillsammans. För det är ju det som förgyller den kreativa personens... tillvaro.
Mm. Och det är ju det där med någon fälla.
Ja,
för då belyser man ju hela tiden de saker man inte är nöjd med.
Ja. Om man är två personer med olika sidor så får man ju vara kreativ själv.
Ja.
Och hitta de saker som man har gemensamt och göra dem tillsammans.
Ja.
Eller prata om de sakerna tillsammans.
Ja.
Och inte hela tiden försöka vrida om varandra.
Ja.
Och har man en bra självkänsla så tror jag inte att det är något problem att lyckas göra de här olikheterna till sitt eget.
Nej.
Att man klarar av att hålla på med sina kreativa grejer utan att man måste ha bekräftelse av den andra personen att vi har så roligt när vi gör det här tillsammans.
Nej, man kan få bekräftelse på andra sätt.
Ja.
Mm. För jag måste väl inte spela golf? Det är det ständiga. Nej då, men jag förstår ju vad du menar. Man måste ju kunna ha olikheter och lära sig berikas av olikheterna. Jag tror att det är viktigt.
Mm.
Men jag vet också från olika relationer, både vänskap och annat, att det är också viktigt att vara lika.
Ja, man kan ju inte vara helt spridd åt olika håll.
För fördelen med att vara lika, det är ju att man förstår varann på ställen i livet som går både i dur och i moll.
Mm, precis.
För är man extremt olika så har man ju ganska svårt kanske att förstå. Nej, men det var väldigt vad han blev ledsen och besviken för det här som bara är en bagatell.
Mm.
Då blir man ju lite dumförklarad. Jag tror att det är väldigt viktigt då, om man är så olika, att man är duktiga på, som du säger, och bekräfta både dåliga och bra sidor.
Mm.
Så att man känner att ja, vi är olika och det är intressant. Det berikar och det är någonting jag tar, för jag älskar dig så mycket.
Mm.
Så jag tar med de här olikheterna och gör dem till bra saker som jag lär mig av.
Mm.
Herregud, vad förnuftig jag låter nu. Känner jag. Det är inte alltid lika lätt. Det är det jag vill säga. Det är inte alltid lika lätt, tycker jag. Att applicera i vardagen. När, för relationer är kul. Och jag älskar både kärlek och vänskapsrelationer. Jag skulle inte fungera som en ö. Jag tror att man behöver. Men det är inte alltid lätt.
Nej, och jag tror att det är därför det är viktigt att man tar upp och pratar om dem med andra. Och med sin partner, med sina vänner. Och analyserar dem lite.
Definitivt. Och kommunikation.
Ju mer man tänker på det och pratar om det, ju lättare blir det ju att applicera det i vardagen.
Och då måste jag fråga en sak till. Idag, jag ställer mycket frågor. Vi är ju jungfru båda två. Kan man analysera sönder saker?
Det kan man. Åh, gud, det kan man.
det är ju typiskt vårt stjärntecken, om man bara ska på lite skämt titta på det. Just att vi är väldigt kritiska, självkritiska och analyserande.
Mm.
Och jag vet ju att jag kan också analysera sönder saker.
Ja, men just det här att man ibland bara kan ha svårt att låta det
bero.
Ja.
Mm, bero är ett bra ord där. Ja.
Och att det hela tiden måste hittas lösningar. Och liksom, jag kan ju komma på mig ibland med när jag har lite sämre självkänsla. Mm. När jag inte mår tipptopp.
Mm. När du inte har förtroende till dig själv.
Ja, liksom. Då måste jag ju analysera sönder något annat. Typ relationen.
Till exempel.
Ja, typ relationen. Ja, men nu är det något fel här. Ja. Vad gör vi för fel? Varför mår jag så här? Fast det kan handla om att det är i mig det är någonting.
Ja, fast det där tror jag är nästan i 95 fall av 100. Mm. För det är så mycket lättare att ta på saker som ligger utanför mig själv än i mig själv.
Mm. Och vi är nog lite rädda för att ta tag i det som ligger i oss själva. Mm. För jag tror att det är det svåraste av allt.
Mm.
Och jag säger, jag tror hela tiden.
Mm.
Men jag tror mycket, men jag vet en del saker också.
Ja, man vet en del saker. Men jag tror, nu tror jag också, just att eller jag är i alla fall försiktig som både skriver och föreläser. Och nu skriver jag också på bloggen att jag tycker att det är viktigt att vakta lite just det här och leverera verkligheter och sanningar.
Mm, jag vet.
För det här är ju din och min verklighet och sanning, och vi har inte ens samma alltid heller.
Nej.
Så det är viktigt just att säga ibland och säga jag tror, för det här är ju din. Det här är ju din sanning och din verklighet.
Mm.
Och jag har ju min, även om vi ofta har väldigt lika.
Mm.
Så behöver ju inte det vara den universella. Det behöver inte ens vara den, så att säga, rätta.
Nej, men det man vill är väl att vi ska inspireras av varandra.
Ja.
Alla.
För det här är en variant.
Ja.
Precis, absolut. Och sen är det ju som du säger, vissa saker vet du ju är applicerbara i ditt liv.
Mm.
Och det är ju också lite kul att veta.
Mm.
För det har man ju testat, om man vet att, för man har ju, Gud ska veta, prova olika varianter som inte har fungerat.
Ja, men det har man ju, men det är ju då man utvecklas.
Ja!
Det är ju så.
Ja.
Och likadant när man umgås med vänner som man är olik, som man får energi av, men som man är olik.
Mm.
Det är de som är de bästa.
Definitivt.
Där får man, skulle man bara umgås med personer som har samma värderingar och samma synvinklar och samma levnadssätt, samma, var utvecklas vi då?
Mm.
När vi inte kan få synvinklar från varandra.
Nej, jag tror det.
Och det är ju det som är intressant.
Det är det som är så himla intressant. För det är ju då, alltså det är då du får kryddor till din soppa. Mm. Så att säga. Jag tror att det är jätteviktigt. Och därför är det ju viktigt också om man som en nyfiken person öppnar sig för olika kulturer, religioner, arbetssätt, tillvägagångssätt, erfarenheter, allt.
Mm.
Wow, bara insuper här. Det är inte säkert att jag tycker att det är applicerbart på mitt liv.
Mm.
Men jäklar vad spännande att höra hur du har gjort.
Ja.
Eller hur det har funkat eller inte har funkat.
Och så finns det ju delar i andras liv man kan välja och applicera på sitt eget.
Ja. Det är ju värre tror jag när man, eller det har jag också provat, försöka klämma ner en pusselbit i mitt livspussel som inte hör hemma.
Jag vet, och hur många gånger har man inte gjort det?
Ja, nästan som att ta fram hammaren och försöka dunka in så.
Man vill på något sätt så gärna att det där ska vara en del av sig själv, fast det egentligen inte är det.
Mm.
Och när man väl inser att pusselbiten fattas, eller pusselbiten passar inte.
Nej.
Då är ju den känslan
mer
förlösande och skön
än
vad det är om man på något sätt skulle lyckas banka ner den här biten. För den kommer alltid skava där.
Det kommer alltid att skava. Exakt, det här är en ganska bra metafor. För så fort du försöker trycka ner så att säga rätt pusselbit så kommer ju den här att justeras på något vis. För då rubbas ju ditt pussel. Och jag kan komma på en pusselbit direkt som jag försöker trycka ner länge.
Ta.
Det är ju den här just att jag försökte vara lite som mina systrar. Just det här ordningsam, strukturerad, organiserad.
När har du försökt vara det?
Ja, det, jag var duktig på att smyga med det. Nej, men
eller så lyckades
många, många år, alltså 10-15 år.
Du menar förut, för länge sedan?
Ja, förut, för länge sedan. Idag vet jag mycket bättre och jag är mycket bättre på att njuta av livet istället för att försöka vara något jag inte är.
Fast jag kan inte komma ihåg att jag upplevde dig som en strukturerad person när vi var små.
Nej. Nej. För jag är ju inte det.
Nej,
det är
det du som försöker.
För jag tyckte liksom att mitt livspussel aldrig kommer att bli komplett. Så länge inte den här pusselbiten som innebär att jag är strukturerad, organiserad och noggrann är där.
Ja, för att vi hade ju alltid en helt kaotisk tvättstuga. Garage gick ju, det ser ut som
nu vårat gör nu. Nu tror jag det blir pip här.
Ja, garage vet jag ju såg ut som vårat gör.
Ja.
Och varenda gång du går in i vårat så säger du, ja men varför har ni så här? Varför åker ni inte till soptippen?
Ja, men det är för att du touchar
att
jag hade så. Men,
vi åkte aldrig med bilen i garaget. Den fick inte plats.
Nej, den fick inte plats. För där hade vi ju all sköns grejer som jag hade varit och hämtat på loppisar och auktioner. Och
cyklar och fiskespön. Och...
Men jag har samma vind idag som jag hade garage då.
Mm. Den syns inte lika
mycket. Men jag mår inte lika dåligt av det.
Nej.
För jag vet att skulle jag behöva hitta den där hjälmen så vet jag att jag kan det.
Ja, och det är det, precis som jag sa alldeles nyss.
Mm.
När man accepterar att den här pusselbiten inte passar så är det mer harmoniskt att ha en stökig vind än att tro att man är en organiserad person och hela tiden går runt och irriterar sig på att vinden ser ut som ett helvete.
Ja, exakt. Nu pratar vi ju livskvalitet och livsglädje och självkänsla.
Ja.
Jag är jätteglad att jag har kommit på det här.
Mm.
Och att jag idag har fått så mycket högre livskvalitet när jag vet att det var nästan som ett uppvaknande när man kommer på att wow, jag är ju bra på de här och de här och de här sakerna och inte så bra på de här och det gör inget.
Nej.
Jag är ju okej ändå.
Mm.
Det är häftigt.
Mm.
Och det höjer ju självkänslan. Det är ju som du säger, det blir en befriande känsla som gör att man
bara slänger på pusselbiten.
Ja,
precis. Men jag vet ju att du har ju som, inte en nyårslöfte kanske, men som mål 2014 att städa vinden.
Ja! Ja, det har jag. För nu börjar det bli lite för mycket saker. Och en av orsakerna kanske är att jag inte får in dem i loppisvind. Och sen är jag lite nyfiken på vad det är i kartongerna längst in, längst ner, längst bak.
Då förstår ni problematiken kanske. Det är ingen som vet vad som finns i kartongerna längst in, längst ner, längst bak.
Och ändå anser jag mig inte vara en hamster.
Den diskussionen ska vi inte... Jag kan ju upplysa om att halva mitt hem är ju saker jag har fått av dig.
Ja.
Och ändå har du
som
saker
jag trodde att jag behövde.
Som du trodde att... Jag är ju glad att du har sparat dem såklart.
Mm. Mm.
Men du har väl aldrig påstått att du inte är en hamster?
Jo, nu gjorde jag det. Nej. Nej, jag tycker om gamla saker, det är det. Gamla saker. Men det är ju inte bara loppis, det är arvegods och grejer också som jag har där uppe.
Och hellre att man sparar än att slänga.
Ja.
Då får man skänka bort.
Ja. Slit och släng, men det har vi gjort upp redan. Alltså det blir ju inte bara jag glad av, eller plånboken, alltså det blir ju även jordklotet glad av.
Man kan skänka till loppis.
Ja,
om det är det. Något man inte vill ha.
Det går runt.
Ja.
Jag håller med. Så vi får väl se när den där vinden är städad och sorterad. Och så.
Ja. Lika viktigt som det är med vår egen självkänsla är ju att vi förmedlar en sund självkänsla till barnen.
Ja, ännu mer kan jag tycka. För ja, de är ju under uppbyggnad.
Precis.
Eller det är vi med. Det är man ju hela så länge man lever.
Ja, men man är mer mottaglig när man är barn.
Mm.
Och det är när man är barn som man lägger grunden.
Mm.
Och generellt så tänker jag att man kan nog aldrig förmedla någonting till barnen som man inte har grundlagt i sig själv.
Nej. Och det tror jag att många inte tänker på.
Nej, jag tror att de försöker bygga upp barns självkänsla så till en milda grad att de glömmer sin egen.
Mm, precis. Och det är väl vid första anblicken sunt. För ingenting i livet eller världen är ju dyrare och viktigare än våra barn.
Mm.
Men precis som du säger så kan vi ju aldrig ge bort något som vi själva inte har. Och det här studsar ju också tillbaka lite till Byron Katie, en av mina gurus. Just det här med att hon säger att man måste, fast det handlar om våra barn, så måste vi befinna oss på vårt eget domän först.
Mm.
Vi måste se om vårt hus, bygga upp oss själva, skapa en bra självbild för att de också ska kunna göra det.
Mm.
För det är ju dig de ser.
Mm.
Och du förhåller ju dig till dem utifrån din självkänsla.
Mm.
Så man kan ju försöka proppa huvudet fullt på sina barn med klyschor och klischéer och aforismer och allt vad det är, medan du själv speglar en dålig självkänsla.
Ja, för man kan ju ganska lätt se igenom någon som på utsidan vill utstråla någon form av självkänsla men som faktiskt inte har det.
Mm.
Tycker jag att man väldigt lätt kan se igenom. Och barn, om några människor, har ju lättare att se igenom det mesta.
Ja,
De har ju någon form av sjätte sinne.
Mm. Absolut. Och närvaro. Vi föds ju lyckliga.
Mm.
Närvarande.
Mm.
Glada.
Mm.
Och nyfikna. Mm. Alltså barn har ju allt det där. Och sen avtar det successivt. Alltså världen gör någonting med oss. Så att vi inte tycker att vi duger som vi är.
Mm.
Och jag tror att de är ju kvar då, som du säger, i den närvaron, så att de ser ju direkt om du förmedlar en sak i ditt tal, så att säga, och en helt annan med vad du gör.
Mm.
Och jag tror att det kan bli en konflikt för dem också.
Det är ju tvetydigt.
Mm.
Väldigt tvetydigt.
Mm. Mm.
Och jag tror att i slutändan
så
kommer de ta efter det vi har. Eller de kommer ta det vi har, även om det inte är det vi vill ge bort.
Mm, det vi gör. Mm, precis. Och då måste jag få slänga mig in på den här igen. På skilsmässor. På alla som säger också att nej, men vi ska hålla ihop för barnen.
Mm.
Vi bråkar jämt och det är jättejobbigt och så här. Men vi ska hålla ihop för barnen.
Mm.
Jag förstår tanken. För det, återigen, det är ju det dyraste och vackraste och mest fantastiska vi någonsin får möjligheten att låna i livet. För vi lånar ju dem bara.
Mm.
Men att det då ska leda till att vi ska hålla ihop en relation där kanske kärleken är slut. Eller vi har glidit åt olika håll. Eller vi utvecklas, förstår du?
Mm.
Men till varje pris ska vi ändå behålla den här. För vi vill visa, för vi ska ju komma ihåg att det är ju den enda referensen de har av kärlek.
Mm. Ja,
det är ju ens föräldrar. Så att, vad är det då vi vill visa våra barn om vi till varje pris ska behålla en relation som redan har brustit, så att säga? Jo, det vi visar då, det är ju hur det ser ut när det går åt helvete i en dålig relation.
Mm.
Istället för att vi kanske vandrar våra liv parallellt bredvid varann som skilda, lyckliga, hela människor, än att vi måste till varje pris, hel ylle Sverige, vara i en familj fast kärleken inte är kvar.
Mm.
Och vad är det då de ser? Jo, de ser ju trasig relation, det är så här som kärleken ser ut.
Mm.
Och om man dessutom, vilket jag tyvärr har hört, att barnen även får höra, nej, men vi håller ihop för er skull.
Mm.
Vi gör det här för er skull. Tänk, lasset dessa stackars barn drar på sina axlar då.
Jag vet.
Så att det är ju också självkänsla, vad man lägger på dem. Mm. Det är viktigt, som du säger, vad man gör. Ja. Det är inte bara vad man säger.
Nej.
Men människor gör ju inte det. Återigen, det du börjar med. Vi gör så gott vi kan.
Vi gör så gott vi kan.
Ja. Och det gör ju alla.
Ja. Och vi vill ju aldrig någonsin våra barn illa på något sätt.
Nej. Men hur ger man? Vad finns det för knep? Alltså, hur ger man barn en bra självkänsla i dagens samhälle?
Jag tror att det, i grund och botten måste det handla om att man har en självkänsla som man utstrålar själv.
Mm.
Som förälder.
Mm. Det är fundamentet, det är basen.
Ja,
mm.
Ja, det är jag helt övertygad om. Sen tror jag att det är bra att prata med barnen.
Mm.
Om att man, jag menar, att man duger som man är och att man inte fokuserar så mycket vid prestationen av vad barnen gör och hur duktiga de är, utan att man bekräftar dem för vad de är.
Mm.
När de bara
är.
Ja, när de bara är. Mm. Och säger till dem att man älskar dem i de mest konstiga tillfällen, tänkte jag säga. Men i tillfällen som det inte förväntas att man ska säga det till barnen. Mm. Och jag tror att det är därför, de säger ju de flesta sådana här barnpsykologer, att när barnen får sådana här utbrott i liten ålder, när de slåss och skriker och
kastar sig på golvet.
Nej, inte just kastar sig på golvet, men när de utagerar på ett sätt man inte ska, som till exempel att slåss eller rivas eller nypas. Eller
när de går till attack mera.
Gå till attack och när de tappar kontrollen.
Mm.
Så säger ju alla att man ska krama barnet.
Mm.
Man ska krama det.
Mm.
Få det att lugna ner sig. Mm. Få det att lugna ner sig. Och jag förstår varför. Varför det dels funkar. För jag med mitt barn funkar det.
Mm.
Och varför man ska göra det. För att i sådana situationer så behöver... Då har barnet redan förstått att det har förlorat kontrollen.
Mm.
Att det inte kommer få som det vill.
Mm.
I det läget så behöver ju inte ett barn bli skällt på.
Nej, definitivt inte.
Nej.
Men tyvärr tror jag att det ofta blir det.
Ja, för att man måste... Det är ju allmänt känt att man ska ju liksom säga till barnen att man ska inte slåss, man ska inte skrika, man ska inte rivas, man ska inte nypas. Det är klart att man ska säga till barnen alla de här sakerna, men inte i det tillfället.
Nej, inte i katastrofsituation.
Nej. I katastrofsituation så ska barnen... Det funkar för mig. Mm. Återigen, inget ska.
Nej.
Så tror jag att barnen bara behöver kärlek och kramas.
Mm. Så man kan säga att det här älskar mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst.
Mm.
Det är inte en klyscha, det är en sanning.
Det är en sanning, och speciellt på barn.
Mm.
Eller det är en sanning på vuxna också.
Jag tror också det. Jag
är helt övertygad om.
Mm. Och jag måste göra en reflektion igen då. Just för att om barnen gör såna här utageranden, så är det ju lite skämsigt. Det är ju lite skämmigt för oss vuxna. Jag har ett barn som inte är exemplariskt.
Mm.
Så då tänker vi nog mera på att vi måste bevisa för omgivningen
att vi är uppfostrade bra.
Ja,
jag vet.
Oh. Så därför så tror jag vi tänker mera på att visa för dem att jag uppfostrar bra och säger till och jag blir förbannad och jag går till attack.
Men får man inte trampa på.
Ja. Istället för, som du säger, och nu lugnar vi ner oss och visar att det här är okej, du får vara arg, ledsna och så vidare. Men jag kör inte uppfostrings regelboken just nu, för du tar ändå inte in det jag säger.
Nej.
Det är ju jag när vi har det lugnt och skönt och vi har en dialog.
Mm.
Men jag tror inte många tänker så, utan återigen, då beror det på att jag som vuxen förälder har så låg självkänsla så att jag jobbar mera på att se till så att ni tycker jag är en bra förälder än min relation mellan mig
och mitt barn
och mitt agerande barn. Ja, viktigt på riktigt kan jag känna.
På riktigt.
Ja. Jag tror att alltså kan man ju då säga att det är superviktigt, gammal som ung, att man har en bra, och att vi hjälps åt och ger varandra en bra självbild.
Mm.
Alltså att man belyser, att vi lyssnar på varandra.
Lyssna på varandra och bekräfta varandra.
Ja.
Inte bara genom att lyssna, utan att faktiskt berätta till alla vi har runt omkring oss hur fantastiska de är.
Mm.
Och inte bara saker de gör,
utan
hur fantastiska de är.
Ja. Att man bara finns. Liksom.
Att man bara finns och visar att man tycker om varandra.
Och då kan jag få ta det här koppexemplet som jag fick häromdagen. När jag var hos en vän.
Ja.
Det tycker jag är jättefint.
Lyssnar då?
Jag vet inte.
Nej.
Men jag har en vän i alla fall. Vi var fyra tjejer. Vi brukar träffas varannan månad, en gång i månaden. Och hemma hos varandra. Så. Och så var vi hemma hos en och käkade och så. Så skulle vi dricka kaffe och så. Då sa hon, nu har jag varsin överraskning. Och så hade hon hällt upp kaffe i varsin kopp. Som det då var märkt, det stod Emma på min. Och sen var det en helt gäng med egenskaper som hon tyckte stämde in på mig. Och så hade hon valt en bild också på min, var ju då en mediterande dam och en lotusblomma så.
Mm.
Och jag, det var så fint. Och det var så fyndigt. Och det var så omtänksamt. Så jag vet inte vad som var störst. Att hon hade kommit på. Eller att hon, alla saker hon tyckte om mig. Alltså jag vet inte vad som var bäst. Men det tycker jag, det var en bekräftelse som sköt en injektion rakt in i min vänskapsbank. Och nu menar jag inte jag att man hela tiden måste göra såna här saker med sina vänner för att man ska duga.
Nej.
Men att man ibland gör oväntade saker för sin omgivning. Och det behöver inte kosta skjorta. Jag behöver inte köpa en resa till Kreta för att du ska tycka om mig. Utan små saker som gör att jag talar om att du är betydelsefull för mig.
Ja, och jag tycker att det låter som att det var lite bekräftande för er också.
Enormt bekräftande.
Dels för att hon visade er att ni är fantastiska personer. Mm. Att hon tycker om er så mycket. Att hon tog sig tiden att ens få idén.
Ja.
Och kolla upp att det gick att göra det. Ja. Och sen göra det. Och framförallt att hon satt och tog sin tid till att fundera ut på vilka som var era bästa egenskaper. Mm. Och så har hon...
För de var verkligen inte schablonmässiga. För vi tre nu som fick muggarna är väldigt olika. Mm. Alla tre. Och det var väldigt olika och väldigt synonymt tycker jag. Mm. Med de här, med oss tre. Vilket gjorde att det kändes äkta.
Mm.
Jättekul. Ett litet tips till alla.
Ja, men det var en tips på en jättebra present.
Ja, det tycker jag.
Hade hon beställt på internet?
Eller? Ja, det hade hon gjort.
En kopp med ert namn och de bästa egenskaperna.
Så Linda, om du lyssnar, tack igen. Ja, vi kanske ska ta och runda av lite. Det här är så spännande så det här hade vi kunnat sätta med någon halv timme till.
Jag vet.
Ja. Det är viktigt att vi människor mår bra.
Ja.
Det är väl det handlar om.
Mm.
Ja, ska vi försöka avsluta med ett ord på vägen?
Har vi något ord på? Nej, vi har en bok på vägen idag. Vi har inte ett ord.
Ja, vi har ett boktips idag.
Vi har ett boktips. Eller du har ett.
Ja.
För jag kan säga, jag har inte läst det.
Nej.
Men jag ska. Mamma, jag lovar jag ska.
Ja. Det spelar ju an lite på det här med HSP som vi pratade innan om, High Sensitive Person. Men just att den heter Drunkna inte i dina känslor. Och det är två kvinnliga författare som jag inte kommer ihåg nu. Det var lite dumt. Men det går ju att googla. Vad gjorde man före Google? Drunkna inte i dina känslor. Det är en helt fantastisk bok. Just om det här med okejandet av alla sina känslor och att man kan må riktigt kast och det är okej ändå och man kan gå må top of the tops och njuta av det.
Mm.
Så det är en bra boktips.
Bra.
Mm.
Ska vi avsluta med en powerlåt?
Ja.
Mm.
Tänker du på nu har jag glömt vad det heter.
Vad jag heter.
Vad låten heter.
Vad låten heter. Vi kör Stolt att vara kvinna.
Ja, ja, helt fantastisk låt. När jag hörde den första gången så var jag på ett motionsspår i skogen. Och fick tårar i ögonen nästan för jag tycker det är en helt fantastisk låt.
Den här kan ju inte jag ta cred för då. För att det är ju inte jag som har gjort den.
Nej, men det är du som har gjort en cover på den.
Ja, det är jag som har gjort en cover på den.
Men det är Einbusk Singer som har gjort den från början.
Som har gjort från början.
Ja.
Som vi gillar båda två.
Som vi gillar båda två. Framförallt Josefin Nilsson gillar jag.
Och nu...
Men jag gillar dig ännu mer.
Ja, men jag tänkte bara säga att nu kan jag lova att det blir en sista av mina låtar. För nu är de slutspelade.
Och jag hoppas att hon har fel, för jag vill höra fler låtar av henne. Och har vi tur kanske vi hör henne spela live här i studion, som jag brukar kalla det.
In the poddies.
Ja,
ja.
Vi hoppas.
Ja. Ha en bra dag och... Ha det bra tills vi ses nästa gång.
Ja, nu blir det inte lika långt till nästa gång.
Vi ses väl inte alls nästa gång. Jag menar tills vi hörs.
Tills vi hörs nästa gång. Ja. Var rädd om er.
Ja,
okej.
Okay. Ha det gott.
Hej. Som jag var.
som går.